gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag ska vi prata med Hanna Landahl. Hej på dig Hanna!
Hej!
Och välkommen till podden.
Stort tack för det!
Ja, det är vi som tackar. Vi ska ju prata lite grann om dina böcker. Du har ju skrivit den för massa olika åldrar. Jag är lite grann intresserad av så här, vad var det som drog dig till att skriva ungdomslitteratur?
Ja, vad var det som drog mig till det? Jag tror egentligen att det handlar om att mina barn är i den åldern just nu. Och jag kände att jag ville skriva någonting som jag trodde kunde intressera dem. Och jag kände att jag var ju liksom i den fasen där jag ändå kunde ganska mycket om hur det var ungdom. Jag menar, den kommer ju försvinna snart för mig. Då har jag inga sådana i min närhet. Så ja, det var nog egentligen det som fick mig att vilja gå in i den genren. Alltså, ja, att bli nyfiken på det från början. Ja.
Det är ju annars liksom en sån här genre som kämpar lite grann i motvind, har gjort det ett tag. Så att det är ganska modigt att du liksom, ja men jag ska banne mig skriva inte bara en utan två ungdomsböcker inom loppet av ett år nästan.
Ja,
de kommer ju ut i alla fall din senaste bok Branden som vi ska prata om lite grann också. Men framförallt Love boken. Eller uttalar du det? Love. För det är lite tvetydigt det där liksom, med titeln.
Just det. Det får man ju välja själv då. Men det är klart att den heter ju Love för mig.
Ja,
det skulle inte väl kunna heta Love.
Ja, precis. Jag tänkte att vi kanske ju kan komma in och prata lite grann om just det här. Alltså, jag tyckte ju väldigt mycket om Love-boken som jag läste om nu i veckan. Och det var ju en ren fröjd att liksom återupptäcka den. Det är ju en bok som utspelar sig väldigt mycket just det här med vardag. Det är ju Love. Och så är det ju Kimmy. Och deras relation, det handlar väldigt mycket om. Men det är ju, jag tycker det är så intressant med den här boken för att den börjar liksom väldigt, väldigt vardagligt. Och sen är det en myriad av grejer som händer. Och det är ju som både stora och väldigt, väldigt, alltså inte väldigt, väldigt små. Men liksom det är mycket mer vardagen med småsyskon och familjeliv och så vidare. Jag upplevde det liksom som att här ska det in mycket i den här boken. Men det känns ändå inte stressat. Kan du inte berätta lite grann om hur skrivprocessen gick till när du skrev den här boken?
Den här boken fick jag ju liksom den här första scenen. Det var det som hela skrivprocessen började med för mig. När Kimmy sitter på huk över en spegel och för första gången i livet undersöker sitt underliv.
Ja, det är en jävla inledning.
Ja, och jag tänkte det här är ju en strålande första scen. Därför att det är ingen som kan förhålla sig neutral till den scenen.
Nej, det är det inte.
Man kan tycka att det är jobbigt, men man kan också tycka att det är ganska härligt. Ja. Men det är lite sån chockartad inledning på den.
Ja, det är det. Ja.
Så, och det var det egentligen som liksom var jag fokuserade på när jag började skriva den boken. Det var liksom Kimmys relation till sin kropp. Det var egentligen det jag ville utforska och hur det känns att inte att vara liksom långt efter in i puberteten jämfört med sina kompisar och hur det känns egentligen. Och det påverkar ändå. Det kan låta väldigt vardagligt, men när man är i den delen av livet själv så är ju det allt. Så det var ju mitt fokus. Och sen så ville jag ju också att hon skulle vara kär. Och det blev hon ju då. Men sen har jag ju en riktig twist på den här boken som liksom kommer senare.
Ja, det gör den.
Med ett brev till som Kimmy får från sin döda mamma.
Ja, precis.
Ja, och det var, den här twisten var ingenting som jag hade planerat innan jag började skriva. Utan den kom liksom när jag utforskade Kimmy och hennes liv liksom.
Ja, precis. Jag tycker det är så jätteintressant för att det är ju alltså boken upplever jag som att den hade funkat alltså jättebra om den delen inte hade varit med också, men det ger ju onekligen en jädra liksom dramatisk och påtaglig twist liksom för Kimmy och hennes liksom närmsta familj med hennes pappa som är riksdagsledamot och borta väldigt mycket. De har ju ganska, alltså han är ju hemma ofta, men han är ju iväg i Stockholm också och sköter sitt arbete. Så det är ju ändå en viss distans där mellan dem.
Mm, ja, det är det.
Och mellan Kimmy och hennes stora syster. Nu har jag tappat hennes namn helt och hållet här.
Meja.
Meja, precis. Som går i nian.
Mm, precis.
Och där är det ju lite skav, kan man väl säga, mellan Kimmy och Hedda. Mm.
Ja, precis. Samtidigt som de har ett väldigt, väldigt starkt band.
Ja, det har de ju. Alltså, det är onekligen så att de är ju syskon verkligen.
Mm.
Med allt vad det innebär. Det känns lite grann som att det är dem mot de betydligt yngre tvillingssystrarna. För deras pappa har ju gift om sig. Eller ska, ja, precis. Liksom, startat liksom en andra batch barn.
Ja, precis. Och de har ju, Kimmy och Meja har ju samma mamma och det binder dem samman väldigt mycket.
Ja, exakt så. Jag tycker det är så otroligt fint beskrivet med just deras relation. Och det är, ja, man blir djupt berörd. Samtidigt som att det är ju ett otroligt fint flöde genom boken. Jag älskar det just hur du bygger dialog, för den känns väldigt naturlig.
Vad liksom, glad jag blir.
Ja, alltså det är svårt tycker jag. Liksom, skriver man en annan typ av böcker, alltså genre-litteratur med mycket episka stridsscener och så vidare, så kanske man inte, det är en annan sorts språk som kommer in. Men just när det är vardag så är det ju väldigt väsentligt att få till dialogen. Så det tycker jag verkligen du har fått till, ett flöde. Helt underbart att läsa.
Fantastiskt, tack.
Jag tänker lite grann så här, du skriver ju ungdomslitteratur, men läser du också ungdomslitteratur?
Ja, det gör jag faktiskt.
Ja, har du några liksom favoriter där?
Ja, jag gillar ju jättemycket Kristina Lindströms böcker till exempel.
Mm-hmm.
Och sen har jag en favorit som jag verkligen älskar och det är Jag ger dig solen av,
ja.
Mm. Vad heter hon? Jenny Nelson.
Jenny Nelson, ja. Det är som också delar, jag skiljer mig från mina kollegor där, för jag kunde inte komma igenom den. Nej, jag har ju kollegor som heter, det är så bra, fantastiskt. Jag bara, den boken var inte för mig.
Den var säkert jättebra. Nej. Jag var helt såld på den boken. Och den hamnade djupt in i mitt hjärta.
Ja, precis.
Men jag tycker det är väldigt härligt att läsa ungdomsböcker just för att det är så mycket känslor. Ofta inblandade.
Mm. Yep.
Och att liksom det, jag gillar ju då relationsböcker för ungdomar. För att då får liksom känslorna ta så där jättemycket plats som de gör i ungdomen. Och man får som vuxen hoppa in i det där lite igen. Jag tycker det är underbart att läsa ungdomsböcker också som vuxen.
Ja, det är bland det bästa som finns. Uppenbarligen tycker jag det.
Det
är svårt liksom att, om man väl har trillat ner i det, så är det svårt att liksom ta sig upp från den, det träsket, om man nu ska kalla det för det, men det är ju inte det egentligen.
Nej, inte så mycket till träsk kanske.
Nej, verkligen inte. Din nya bok, Branden, den är ju väldigt färsk, den kom ju förra veckan, eller hur?
Den kom i mitten på augusti, släpptes den.
Ja, det gjorde den, ja. Mm. Mm. Bara att vi fick in den. Så bland våra nyinköpta böcker, den står liksom i bland liksom hyllorna bland nyinköpta böcker, där står det flera exemplar.
Ja, härligt.
Den är ju liten, det är ju första delen i en trilogi, eller hur? En tänkt trilogi i alla fall.
Ja.
Utspelar sig också i Falköping.
Ja, precis.
Jag fick ju kolla upp det, så här, varför skriver hon om Falköping? Men du bor ju där.
Ja, det är så enkelt är det.
Ja, och så kollar jag upp så här. De går ju in, ja, vi ska ju säga det, alltså Branden har ju tre stycken huvudpersoner.
Ja.
Det är ju Sebbe. Mm. Och sen är det Ali.
Ja.
Och så är det, varför glömmer jag bort namn idag?
Hedda.
Hedda, ja, precis. De tre. Och Hedda brukar ju hänga på biblioteket.
Ja, det gör hon.
Ja, så det var ju tvungen så här, skjutdörrarna. Nu måste jag kolla upp det här. De har ju skjutdörrar där på biblioteket i Falköping.
Ja, det har de.
Jag kollade upp det innan, jag kollade upp liksom var du bor någonstans. Men alltså, skulle du säga att Falköping, spelar det någon roll liksom, för dig i ditt skrivande? Finns det någon anledning till att du har förlagt dina böcker dit?
Jag gör ju alltid så när jag skriver att jag använder kända miljöer för mig själv. Och det är ju egentligen för att jag är ganska lat och jag gillar inte så mycket research-delen av skrivandet. Så om jag använder mig av liksom befintliga hus som jag känner till och liksom miljöer som jag känner till, då liksom kan min fantasi få spira loss ordentligt kring resten. Men då kan jag liksom vila i miljöerna som jag vet. Så att jag behöver liksom inte frågasätta om, är det så här eller är det så inte så här? Och, ja. Så att det är egentligen det tråkiga svaret, men så är det.
Vad är det med research-delen som du tycker är så jobbig?
Men det är inte så intressant, tycker jag. Jag vill ju liksom spinna på berättelsen. Och jag vill ofta när jag börjar skriva liksom kasta mig in i berättelsen på en gång. Jag gillar inte att planera så himla mycket. En del vet jag ju med mig att jag måste planera nu för tiden, för annars blir det inte så bra. Det tar så lång tid och så då. Jag känner att det är liksom berättelsen och karaktärerna jag vill grotta ner mig, inte så mycket hur det ser ut på olika platser och så. Det intresserar mig inte lika mycket.
Nej, men branden börjar ju på ett ställe som trots allt betyder en hel del för karaktärerna i boken. Mm. Det är ju ett ödehus. Boken börjar initialt med att det är ett telefonsamtal till larmcentralen, eller hur?
Precis.
Man förstår att det brinner, att det är liksom det är ett ödehus som håller på att brinna ner. Nu kommer jag sätta dig lite grann på podcasten här. Och kan du inte berätta lite grann om hur liksom, vad, boken handlar ju om de här tre personerna, men det händer ju lite mer i deras liv än bara hänga i ödehuset. Kan du inte berätta lite mer om vad boken eller avstampet i boken, så att säga?
Och man får ju då alltså veta den här scenen, så man vet ju från början att det kommer brinna ner ett ödehus här.
Ja, precis.
Och sen efter den scenen så kastas man tillbaka ungefär 3 veckor i tiden.
Ja.
Och då är man inne i ödehuset.
Precis.
Och där är då Sebbe och Hedda som är kära i varandra. Och man får väldigt fort veta att de har bestämt sig för att när Sebbe fyller 15 år på hans födelsedag så ska de ha sex med varandra på riktigt liksom.
Ja.
I ödehuset.
Precis. Ja. Och det är ett ställe där de kan komma undan lite grann.
Ja, precis. Ja. Precis. Praktiskt inte så trevligt tycker de nog egentligen, men ändå väldigt bra.
Ja, precis.
Ja. Och sen får man då följa hela händelseförloppet fram till den här branden helt enkelt.
Ja, precis. Jag tycker det var så intressant just för de här tillbakablickarna när de sitter och de blir ju förhörda av polisen. Där luras du lite grann med läsaren. Det tycker jag bara är kul. Jag har ingenting emot att bli lurad sådär för att så länge du underhåller. Det kommer ju in surprise gott folk, mer plot twist här. Du verkar vara väldigt förtjust i det. Du måste in liksom. Ja. Det tyckte jag var klart, för jag trodde ju som klart, jag har ju koll på detta, jag vet ju ungefär vad som har hänt här. Man kanske får ju vissa ledtrådar, men jag missade uppenbarligen de första gången jag läste boken. När jag läste den andra gången så var de lite mer liksom uppenbara. Sådär. Men det går ju inte helt som Sebbe och Hedda har tänkt.
Nej.
Med det här. Det får man reda på i första kapitlet egentligen, att Sebbe har ju inte sagt till Hedda att han har bjudit in kompisar till födelsedagsfesten.
Det är inte till födelsedagsfesten han har bjudit in kompisar, utan det är ju till en annan fest innan födelsedagen. Precis.
Så är det ju, förlåt, jag glömde helt bort det där. Ja.
Jo men precis, och han är ju en ganska då impulsiv person som gör lite som han ja, det som kommer upp i stunden för honom. Och han tycker att det verkar kul att bjuda in andra personer hit. Mm. Men Hedda, liksom, de har ju hittat det här ödehuset. Det är de här två som liksom har liksom deras ödehus. Det är de som har hittat det här och det är de som hänger där. Och att han då vill visa upp det och bjuda in en massa andra folk som kommer att liksom kanske vara där sen. Det gillar ju inte Hedda.
Det är ju liknande i Love-boken. De har ju ett ställe, Kim och hennes bästa kompis. Genomgående tema. Ja. Platsen som är betydelsefulla. Ja. Ja.
Där kom det på mig.
Ja, precis. Ja. Vi får se, det kanske blir, får vi se om det blir nästa bok. Nu har ju ödehuset brunnit ner. Vilken blir nästa plats liksom, som är viktig för karaktärerna? Kommer du skriva om samma karaktärer i del 2 och 3 eller är det nya bekantskaper som väntar oss där?
Planen är att det ska vara samma värld och att de här karaktärerna ska finnas med. Men jag kommer lyfta fram andra som nu bara finns lite i bakgrunden.
Som det är coolt. Jag älskar det greppet.
Jag älskar också det.
Man ser dem där, alltså, poppar de in liksom och blir huvudpersoner. Det tycker jag är otroligt tilltalande. Jag vet inte om du har läst den här Love, Simon?
Nej.
Nej, det är en sån här Becca Betalli som har skrivit den. Och en av Simons bästa kompisar heter Becca. Hon är huvudpersonen i som en uppföljande bok. Mm. Nej, hon heter Lia, heter hon. Herregud, det heter Becky.
Namnen går inte så bra idag.
Ja, det är helt, alltså, ibland blandas de ihop fullständigt.
Det här greppet har jag ju också, det måste jag ju säga, det är jag ju väldigt inspirerad av Skam-serien.
Ja, precis.
Som jag verkligen gillar på grund av att man får veta vad som man får veta vad som händer med de andra som har varit med innan och varit fokus på innan. Ja. Men man får lära känna några andra. Så att det liksom, annars tycker jag själv att serier kan bli lite tråkigt för att man, man kanske tröttnar på huvudkaraktärerna. Liksom och så där. Men här får man ändå veta hur det går. Men man får liksom grotta ner sig i någon annan. Också för mig som skriver.
Ja, det är precis. Det kan ju vara skönt. Men jag tycker att det liksom är ganska skönt med att man... att livet pågår ju. Det är inte bara isolerat till liksom, huvudkaraktären. Utan det försiggår ju liksom ett liv utanför det också.
Precis. Och jag tänker, jag vet inte om du uppmärksammade det. Men Kimmy och Meja är ju faktiskt med i den här boken. Alltså från Love-boken.
Ja.
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 Så jag har ju redan kört det.
Du har redan börjat bygga ditt episka världbygge här. Falköping.
Falköping.
Ja, precis. Ja. Skilde sig liksom skrivprocessen åt från Love-boken och Branden? Eller kör du på samma liksom sätt när du skriver?
Branden var ganska välplanerad. När jag började. Jag hade en tydlig bild av hur jag skulle bygga upp den här boken. Den var nog mer välplanerad än vad mina böcker brukar vara när jag skriver. Okay. Men det är alltid en balansgång. För det får inte vara för välplanerat. För då tycker jag inte att det är så kul. Så man måste måste finnas utrymme för att springa iväg i fantasin också.
Ja, precis. Det måste du göra. Men du jobbar på samma sätt när du skriver för föräldrar och läsare också. Att det bara är, du bara sätter dig ner och skriver, eller?
Men nu för tiden så planerar jag ju ganska väl ändå. Alltså mina första böcker jag skrev, då var det verkligen bara skrev. Men jag insåg att det blev väldigt svårhanterligt senare i processen på det viset. Så att sen har jag liksom pendlat fram och tillbaka lite hur mycket jag ska planera. Men nu har jag väl ändå hamnat i att jag planerar de stora dragen för att ha någonting att hålla mig i. Och att det ska ändå bli lite effektivt skrivandet. Men det får som sagt inte vara för mycket. För att då kommer jag inte tycka att det är kul. Då blir det liksom en lång transportsträcka. Det får det inte vara. Liksom. Man måste ju få chans att komma på saker under tiden. Och just med karaktärerna försöker jag inte lära känna så mycket innan. Utan de tänker att det är när de börjar agera som jag... Liksom, de utvecklas. Så att, ofta är det så att jag får jobba en del, alltså i redigeringsarbetet så får jag jobba ganska mycket med början av boken, eftersom jag inte känner karaktärerna så väl då, som är i slutet, så får jag liksom skriva om en del i början, brukar det vara.
Brukar du ta hjälp av din redaktör då på förlaget, eller sitter du och tänker innan du skickar in manuset till förlaget?
Ja, men jag gör väl en del redigeringsarbete förstås först själv. Och sen tar jag ju hjälp nu för tiden. Är det ju lyxigt när man har förlag som vill.
Ja, precis. Det är ju det.
Så är det ju guld värt att ha någon att bolla med.
Absolut. Det är det ju. Det vet jag, att det är många förvaltare som jag pratar med just som säger att hälften av arbetet görs egentligen tillsammans med redaktörer som ställer de där jobbiga frågorna man kanske inte gärna vill ha som författare. Nej. Man har ju skrivit en fantastisk berättelse och så kommer det någon och ska in och peta i den.
Ja, och frågasätta om det verkligen är rimligt det här.
Ja, det, jag kan tänka mig att det kan vara lite jobbigt emellanåt.
Alltså, det kan det ju verkligen vara, men det är ju guld värt och berättelserna blir ju liksom inte i närheten så bra om man inte har någon som liksom läser och är kritisk mot det man gör.
Brukar du skicka ut barn liksom till testläsare också? Tvingar du dina egna barn att läsa dina böcker förresten?
Nej, jag har inte tvingat dem att läsa. Nej. Det tror jag inte jag kan heller. För det är ju det här problemet som vi pratade om lite i början, att det är ju i motvind det här, den här åldersgruppen 12-15 som jag skriver för nu. Det är inte så att mina barn är några undantag på något vis, de läser inte så gärna.
Nej.
Så jag tvingar dem faktiskt inte att läsa mina böcker, jag känner att det skulle göra mer skada än nytta.
Ja, det kanske det. Ja.
Men jag vill faktiskt säga det att, alltså, om vi går tillbaka till varför jag skriver ungdomslitteratur, så är ju också, jag tycker ju också att, alltså, det är så himla viktigt att vi fortsätter att skriva ungdomslitteratur även om ungdomarna inte läser i närheten av det så mycket som vi vill att de ska göra. Men om man inte, om förlagen och författarna inte fortsätter att ge ut och olika typer liksom av böcker, så kommer ju liksom, det blir en nedåtgående spiral såklart. Då finns det ju inte heller så mycket att att välja på.
Precis.
Så en sak som har varit väldigt viktig för mig med båda de här böckerna, det är att göra dem ganska att det ska vara ett ordentligt driv, en ordentlig hook i början som ska kunna fånga också de som inte är så jätteläsvilliga och att det ska vara en ganska lätt att läsa.
Ja, det är de ju verkligen. Jag kastade mig ju in, förlaget skickade ju ett exemplar av Branden till mig, och den, när jag väl hade fått den så började jag läsa, och sen slutade jag inte för jag var färdig med boken.
Det är fantastiskt.
Det tog mig 2,5 timmar, 3 timmar ungefär. Så det är ett bra flöde i den här, gott folk. Så att, det tycker jag så här, sätter du liksom någon, kanske är svårt att liksom, när du börjar skriva boken, att den ska vara under 200 sidor eller max 230 sidor. För du kan ju säga otroligt mycket på ganska få sidor, tycker jag.
Det är väl bra kanske.
Ja, det tycker jag.
Men jag vill inte att de ska vara så långa, därför att jag vet, och det vet jag ju liksom, alltså, de som läser, de bryr sig ju inte. De bryr sig inte hur långa böckerna är, men de andra gör ju verkligen det. Blir ju avskräckta av en tjock bok. Så jag vill inte, det kan andra skriva. Jag vill skriva böcker som är kortare. Så det är planen för mig liksom, när jag sätter mig och börjar.
Jättefint. Du, jag har faktiskt inga fler frågor, Hanna.
Nej.
Det var ju superkul att prata med dig, verkligen. Jag ser mycket fram emot att få läsa mer om ditt Falköping.
Ja, vad härligt.
Och de andra karaktärerna. Det var riktigt, riktigt nice att läsa Branden. Har du kommit på vad bok 2 ska heta? Eller du kanske sätter titlarna sent i
Ja, det brukar jag göra. Men nu har jag faktiskt titel till både bok nummer 2 och bok nummer 3.
Okay.
Det ska vara Bussen, bok nummer 2. Och Bok nummer 3, Brottet.
Det ser vi fram emot. Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Ja, tack för att jag fick komma med.
Yes, ha det så bra. We'll be right back.